Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Och för de som följer med oss för inspelningen så ska vi läsa predikotexten en gång till. Det är alltså ur Matteus 16 och det är verserna 21-23. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästen och de skriftlärda och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom. Gud bevare dig, Herre, det där ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus, gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds, utan människors. Amen. Låt oss be. Herre, hjälp oss att förbli i ditt ord och bekänna det i både ord och gärning. Bevara oss att vi inte blir bedragna av andra människors tankar och inte heller av våra egna. Det är bara ditt ord som är helt tillförlitligt. Låt ditt ord forma våra tankar, vår attityd, vår vilja. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Jesus förutsade sitt lidande, sin död och uppståndelse vid tre tillfällen. Vid två tillfällena så var han kvar med sina lärjungar i Galileen och vid det tredje tillfället så var de redan på väg upp till Jerusalem. Jesus undervisar ju också vid andra tillfällen om sin död och sin uppståndelse, men inte så utförligt, så detaljerat som vid de här tre tillfällena. Att Jesus förutsäger sitt lidande, sin död och sin uppståndelse, någonting som ju också var förutsagt om honom i Gamla testamentet, det betyder att han inte var ett hjälplöst offer. Men han led och dog. Hans död innebar inte att någonting hade gått snett i Guds plan. Det finns ju en del kristna som menar det, att det var inte det som var tänkt, utan egentligen var det tänkt att alla judar skulle ta emot honom och omvända sig och han skulle upprätta ett tusenårsrike här på jorden. Men någonting gick snett och han blev istället dödad. Och därför så är kyrkan en reservplan som Gud har satt in. Men judomvändelsen och tusenårsriket ska då komma senare istället. Men Jesus förutsäger att det här måste ske. Det var ingenting som gått snett i Guds plan. Det var förutsagt i Gamla testamentet också. Och det innebär heller inte att när han kom till Jerusalem och blev mottagen som en kung och red, så hade han ändå missräknat fiendernas makt. Det var inte så. Ingen tog hans liv, utan han gav sitt liv. Jesus säger att han måste gå till Jerusalem för att lida mycket. Och när han säger att jag måste gå till Jerusalem, så är det ju inte att han måste på det sättet att han blev tvingad. Han måste göra det, fast än han inte ville det. Nej, han måste gå därför att Gud bestämt att frälsa världen genom sin sons offer. Och Jesus gick frivilligt av kärlek till Gud och till oss, till Fadern och till oss, för att fullborda allt som var förutsagt om honom. Och han blev lydig Faderns vilja in till döden på korset. Och lydnad, det är ju ingenting som man blir tvingad till, utan det sker ju frivilligt av kärlek. Och när vi betraktar Kristi lidande, då ska vi komma ihåg att Gud redan från världens begynnelse, ja, före världens grundläggning, bestämt att frälsa oss och hela världen genom sin sons offer. Och det blev också förutsagt om frälsaren från begynnelsen, från syndafallets dag. Det är ju evangeliet om frälsaren som uppväcker tron Det finns bara en väg till frälsning för alla människor som funnits, som finns och kommer att finnas. Och det är ju tron på Kristi offer i vårt ställe. Så det blev förkunnat redan på syndafallets dag. Det var grunden för deras tro. Men det var ju väldigt sparsam information de fick jämfört med vad vi har. Så, och när sen då tiden var inne, då sände Gud sin son. Han blev människa för att träda i vårt ställe och med sin lydnad och sitt offer friköpa oss från syndens straff. Ty så älskade Gud världen, inledde vi ju med i salmen. Så Gud har bevisat sin kärlek till oss genom att sända sin son till försoning för våra synder. Och sonen, han visade sin kärlek till oss genom att inte tänka på sig själv främst, inte sätta sig själv och sin egen vinning främst, utan komma som en tjänare för att ge sitt liv till lösen för många, för alla. Men Jesus förutsåg inte bara sin död och sitt lidande och sin död, utan han förutsåg ju också sin uppståndelse. Han hade makt att ge sitt liv. Han hade också makt att ta det tillbaka. Så när Jesus förutsäger sin uppståndelse, så förutsäger han ju sin triumf över våra andliga fiender som är synd och död. Jesu uppståndelse, det är en bekräftelse. Det är Guds bekräftelse på att han gjort precis allt som krävs för vår frälsning. Så vi behöver inte och ska inte ens försöka komma med något bidrag. Hans uppståndelse är bekräftelse på att han gjort precis allt som krävs för vår frälsning. Jesu uppståndelse är bekräftelse på att världens synd är borttagen. Johannes sa ju det när han såg Jesus komma, se Guds lam som tar bort världens synder. Och Jesu uppståndelse är en bekräftelse på att det verkligen är så. Så när vi betraktar Kristi lidande, då ser vi honom tyngd av synd och skuld. Han bär världens synd i sin kropp. Och han tar Guds straff över världens synd i sin kropp. Han tog straffet för vår synd. Det var ju vår missgärning som var lagd på honom. Och han tog straffet för vår synd. Men på tredje dagen, då ser vi honom inte alls tyngd av synd och skuld och straff längre. Utan då framträder han i ljus, i härlighet, i makt, i ära. Och då ska ni se det på det här sättet, ni ska räkna på det här sättet, att vår synd och skuld blev tagen från oss och blev lagd på honom. Och vi ser att vår världens skuld är lagd på honom i hans lidande. Men i uppståndelsen så ser vi den inte längre hos honom. Och då är den utplånad. Förlåtelsen och frälsningen som Jesus har vunnit är fullkomlig, fullständig, kräver inget bidrag från våran sida. Det minsta bidrag som människor försöker komma med är att trampa på Kristi fullkomliga offer, för det är fullkomligt. Världens synd är borttagen, det kan vi lita på helt och fullt. Gud har bekräftat det genom Jesu uppståndelse. När Jesus förutsade sitt lidande, sin död och uppståndelse, då hör vi att lärjungarna reagerade på två sätt. Dels blev de bedrövade och dels började de protestera. Så Petrus började tillrättavisa honom. Och ingenting av det är ju just någonting för oss att ta efter, i alla fall inte det andra, att tillrättavisa Jesus. Visst kan vi bli bedrövade när vi betraktar Kristi lidande. Det beror lite grann ur vilken synvinkel som vi betraktar Kristi lidande. Och Och på något sätt så betraktar vi det ur alla synvinklar på en gång, så vi känner både bedrövelse och glädje. Men vi kan känna bedrövelse när vi ser Guds vrede över synden i Jesu lidande. Och då vet vi att han själv var utan synd. Så det är vår synd, det är för vår synd som han lider och dör. Och det kan och ska göra oss bedrövade. Bedrövade över våra synder. Bedrövade över att vi med våra synder har orsakat Jesus så stort lidande. Men samtidigt uppenbaras ju Guds stora kärlek i Kristi lidande och död. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Så Guds kärlek uppenbaras här, och Jesus gav sitt liv för oss frivilligt av kärlek till sin fader, av kärlek till oss. Och Guds kärlek som uppenbaras i Kristi lidande och död kan inte annat än väcka glädje hos oss och förnya oss, så att vi gärna vill älska honom tillbaka, han som älskat oss och gjort så mycket gott för oss. Så att betrakta Kristi lidande, det kan och ska göra oss bedrövade över våra synder och över att vi med våra synder orsakat honom lidande. Men det är inte bara en betraktelse i mål, utan det är också en stor glädje. För här uppenbaras Guds kärlek till oss. När vi hör Jesus förutsäga sin uppståndelse, då är det ju någonting som inte alls har med bedrövelse och sorg att göra, utan det här är ju det renaste evangelium. Det är enbart ett budskap som kan ge glädje. Det är ett glatt budskap om Kristi seger över våra andliga fiender, synden och döden. Och det är ett budskap som borde och som fyller oss med glädje och jubel. Men lärjungarna, vi hör att de blev bedrövade när de hörde att Jesus förutsade sitt lidande, sin död och uppståndelse. Jesus förutsade ju så också sin uppståndelse. Men de blev bedrövade. Och det var därför att de inte förstod vad Jesus sa. De fattade inte vad han menade. Det var fördolt för dem. För oss har Gud uppenbarat innebörden i Jesu lidande, död och uppståndelse. Vi har liksom facit i hand. Så vi har facit i hand redan nu i fastan när vi börjar betrakta Kristi lidande. Och därför kan vi glädja oss redan nu när vi betraktar Kristi lidande. Vi kan liksom Emmaus-lärjungarna känna det här, att våra hjärtan blir brinnande när vi hör Kristus förklara att han måste lida allt det här för att gå in i sin härlighet. Men nu blev lärjungarna inte bara bedrövade, utan de gjorde något ännu värre. De sa emot Jesus. Det var ju egentligen Petrus som till att börja tillrättavisa honom och säga emot honom, med tron att lärjungarna stod där bakom och tänkte samma sak. Petrus sa: Gud bevare dig, Herre, det där ska aldrig hända dig. Och läser vi Matteus, då ser vi att han strax där innan det hade bekänt den goda bekännelsen: du är Messias, den levande Gudens son. Och då kan man bli lite förvånad att han här börjar tillrättavisa och säga emot Jesus. För är Jesus, som han bekänner, Messias, den levande Gudens son, så är han ju inte den vi ska börja tillrättavisa. Så Petrus blev ju också strängt tillrättavisad just för det här: gå bort från mig, Satan, du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Så när Petrus tidigare hade avlagt den goda bekännelsen: du är Messias, den levande Gudens son, då hade Jesus svarat: på denna klippa, alltså på denna tro, på denna bekännelse ska jag bygga min församling. Så Petrus bekännelse var ju en frukt av tron. Men det han nu yttrar var ju inte en frukt av tron. Det var människors tankar som stred mot Guds visdom. Och det var det han blev tillrättavisad för. Och det här visar att fast vi blivit Jesu lärjungar, fast vi kommit en bit på vägen i vandringen tillsammans med Jesus, fast vi kommit fram till en rätt och riktig bekännelse, så får vi aldrig bli högmodiga. Våra tankar blir aldrig högre än Guds tankar. Vi är hela tiden beroende av Kristi ord. Så vår vandring som Kristi lärjungar, det börjar ju med att vi tog hans evangelium till oss, till våra hjärtan. Och Kristi evangelium uppväckte tron i våra hjärtan. Men den fortsatta vandringen är ju inte att nu kan vi kasta loss från Guds ord, utan den fortsatta vandringen är ju att förbli vid Kristi ord och mogna i tron och bekännelsen. Jesus säger på ett ställe: om ni förblir i mitt ord är ni i sanning mina lärjungar. Så i andliga ting så får vi aldrig lita på vår intuition. I andliga ting kan vi aldrig lita på våra spontana tankar. Utan det är Guds ord som är vårt ljus. Och Guds ord ska vi ju inte ifrågasätta. Utan vår uppgift är ju att tro och bekänna. Och om något är svårt så ska vi be Gud att han ger oss insikt så att vi förstår. Om någonting är svårt, då ska vi ha Maria som föredöme, som gömde allt det i sitt hjärta. Och så får vi vänta. Vi gömmer Guds ord i våra hjärtan och så väntar vi. Tids nog ska morgonstjärnan gå upp, precis som Jesus har lovat. Det kan ju låta väldigt bryskt av Jesus, hårt, att säga till sin lärjunge, till sin vän: gå bort från mig, Satan. Men Jesu ord motsvarar faktiskt innehållet i Petrus protest. Petrus hade ju börjat tillrättavisa honom. Vad var det för tillrättavisning? Det var ju en frestelse. Så till sitt innehåll så var ju Petrus frestelse precis densamma som djävulen hade frestat honom med i början av Jesu verksamhet. Då hade han ju blivit förd av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Och vad var det förresten djävulen till slut trädde fram och frestade honom med? Jo, att inte fullgöra det Gud hade beslutat. Inte betala det priset. Inte bry sig om den uppgift som han hade blivit sänd för, utan istället skaffa sig egen vinning. Inte lyssna till Guds ord, inte lyda Gud, inte älska Gud över allting, utan istället sätta sin egen vinning främst. Det var innehållet i djävulens frestelser. Och Petrus frestade honom till samma sak. Jesus hade ju förklarat för lärjungarna att han måste gå upp till Jerusalem och lida mycket. Dö och på tredje dagen bli uppväckt. Så var Guds beslut, men Petrus sa tvärt emot. Så Petrus fick här göra den smärtsamma erfarenheten hur lätt vi blir bedragna av våra egna tankar. Och hur lätt det är att bli en frestare istället för en bekännare. En frestare istället för en lärjunge. Och det sker ju med alla som vänder, som gör avsteg från Guds ord. Med ord eller gärning. Så gör vi avsteg från Guds ord, så kommer det att påverka vår omgivning, och vi vet hur Jesus varnar och säger: lite surdeg syrar hela degen. Så gör vi avsteg från Guds ord även i det lilla, så kommer det att påverka andra. Och även om vi gör avsteg från Guds ord i våra gärningar, då har vi helt plötsligt ett dåligt exempel. Så fort vi gör avsteg från Guds ord i ord eller gärning, så har vi blivit en frestare istället för en bekännare. Och det enda försvar vi har mot att bli bedragna av andra människors tankar, eller det enda försvar vi har mot att bli bedragna av våra egna tankar, det är ju att förbli vid Guds ord, vid Kristi ord. Petrus, han menade att Herren var med Jesus, och därför skulle han aldrig tillåta att han led och dog. Något sånt ska aldrig hända dig. Ni kommer ihåg att vi precis har haft bibelstudier om islam. Och islam erkänner ju också Jesus som en profet. Men när de talar om Jesu evangelium, så är det ju inget glatt budskapet, utan det är ju enbart lag, som de kallar evangelium. Och de nekar till att Jesus led och dog. Och deras argument är precis det här: Jesus var en Guds profet, och Gud skulle aldrig tillåta att något sånt hände en av sina profeter. Precis, det är precis de människors tankar som också Petrus för fram här. Och att någon får lida, det betyder faktiskt inte att han är övergiven av Gud. Om någon får framgång här i världen, det betyder inte att Herren är med honom. Innan Jesus uppsteg till himmelen, så förutsåg han att Petrus skulle få lida mycket. Och Petrus skulle till och med bli dödad för Kristi skull. Kanske var det en koppling just till vad Petrus här sa: Herren är med dig, något sånt ska aldrig hända dig. Jo, säger Jesus, det ska hända dig också. Petrus skulle få lida mycket, och han skulle bli dödad för Kristi skull. Och fast Petrus dog som en förlorare i fiendernas ögon, Eusebius säger att han blev korsfäst under kejsar Neros förföljelse. Han blev korsfäst i Rom, upp och ned, med huvudet neråt. Och då dog han där som en förlorare i fiendernas ögon. Och ändå så dog han och kunde vara viss om att Herren var med honom. Och varför kunde han vara viss om att Herren var med honom? Jo, därför att Jesus hade lovat och sagt det: se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Och samma löfte gäller oss. Och det kan vi lita på både i ljusa och mörka dagar. Kan vi lita på i glädje, det kan vi också lita på i smärta. Och inte skulle Petrus lida någon förlust heller när fienderna till slut tog hans liv. När hans kropp och hans hjärta till slut gav upp, då han blev korsfäst upp och ner. Skulle inte lida någon förlust. Och inte ska heller vi lida någon förlust när vår sista afton kommer. Asaf skriver i den 73:e psalmen så här: när min kropp och mitt hjärta ger upp, är Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt. För evigt. Och vårt liv går ju inte ut på att vi ska få framgång här på jorden. Vårt liv går inte ut på att vi ska vara fria från lidande och smärta. Och vårt liv Det går inte ut på att vi ska leva för evigt på vår folkbokföringsadress. Vår längtan står inte till det jordiska, utan vi tar vår första fader Adam i hand. Och han visste att han måste vända åter till den jord som han var tagen från för syndens skull. Vi vet också att vi måste vända tillbaka till den jord vi är tagen från för syndens skull. Men vi gör det med ett hopp, och vi gör det med ett fast hopp. För Kristus har uppstått, och vi väntar honom från himmelen som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så den blir lik den kropp han har i sin härlighet. För han har makt att lägga allt under sig. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, gör våra hjärtan brinnande när vi betraktar ditt lidande i vårt ställe. Du ensam har vunnit frälsningen åt oss. En fullkomlig frälsning. Bevara oss så att vi inte bedrar oss själva. Bevara oss så att vi inte blir bedragen av någon annan, av människors tankar. Lär oss att bekänna ditt ord oavsett konsekvenserna. Och hjälp oss att sätta din vilja främst i våra liv. Amen.